veckans reportage.
Ja, nu är ju alltså som sagt Helsingborgs taltidning återigen i vimlet här på bokmässan. Och med oss idag har vi poeten Bob Hansson. Välkommen.
Tack så mycket.
Bob, vad är det du gör här på mässan?
Just nu så sitter jag och känner att en sak jag inte gör är att gå på toaletten. Jag är kissnödig. Men jag är här och pratar om min bok och gör en gudstjänst och läser dikter och träffar vänner.
Berätta lite, Bob, här nu. Du är ju här med en poesi. Vad ska vi kalla din bok?
En diktsamling.
Diktsamling, det är ju det det heter. Ja. Det var jag som var ute och cyklade lite här. Men vad betyder poesin och dikterna för dig?
Mycket såklart. Det är ju mitt liv liksom. Det har varit det sen jag gick på Nikolaj i Helsingborg på länge sedan. Och i bästa fall så ger det mitt liv en väldigt, väldigt, väldigt mening i stunden. Och i ännu mer bästa fall så ger det också någon annan någonting. Liksom. Det är väl det man hoppas på, att den dikt man skriver ska helst förändra en annan människas liv på något sätt.
Hur kom det sig, Bob, att du började skriva dikter? Var det något som föddes i unga år eller har det kommit lite senare in i livet?
Jag både och. Jag började skriva tonår, men jag var liksom sämst i skolan på att skriva och läsa och också prata. Jag lärde mig allt det där sist. Jag blev relegerad. Jag kan fortfarande nästan inga grammatiska regler. Men jag kan skriva och ibland någorlunda bra. Så att den kom in där när jag var 18 kanske. Och sen dess har det varit bland det absolut viktigaste i mitt liv.
Bob, om man tar lite bakgrunden. Var kommer du ifrån? Var har du växt upp? Om man talar om klass och så, vad är du sprungen nu för klass?
Ja, Mia Topp då, södra Helsingborg. Mamma var kallskänka. Pappa bodde i Göteborg. Här alltså, och var kommer från en varvsarbetande släkt och var själv snickare. Och han var också basist. Och hippie, han bröt sig också loss lite.
Hade du stöttning hemifrån när du började med att skriva lite grann och så här? Eller hur var stöttningen hemifrån?
Ja, men det var lite fantastiskt, för att när jag var yngre så var det väl ganska dystra framtidsdiagnoser på mig. Nej, men han kommer att hamna i fängelse. Det här kommer det bli. Jag hade inte ens rökt en cigarett. Jag hade inte ens tagit ett enda blås. Jag fick gå in till rektorn ganska ofta. Och han skulle berätta för mig att jag skulle sluta knarka. Men jag hade ju aldrig överhuvudtaget. Jag hade bara lite långt hår. Liksom. Jag var lite sprallig. Nu har jag ju glömt bort vad du frågade.
Jag frågade helt enkelt. Hur var stöttningen hemifrån under uppväxten för det du kom att syssla med?
Ja, men min mamma var ju med all rätt ganska orolig då när jag höll på med det där. Och sen när hon förstod att jag inte skulle bli värsting utan bara poet, så andades hon ut, så att hon har liksom stött mig hela vägen. När jag till och med när jag ska ut i Europa och skulle lyfta utan pengar, så blev hon ju orolig. Men hon tänkte nog det är bättre att han lyfter runt i Europa än att han är kriminell. Så att hela min så här kultur, men andra från alla både övre hem och arbetarhem som ska börja med kultur, har just stött på att massa människor säger gör inte det, bli snickare, bli läkare, håll lite på med några dikter, det är väl inget jobb. Men jag tror att min mamma var så tacksam över att jag inte skulle hamna i fängelse, så hon tyckte att dikter var en jättebra grej.
Det känns lite, Bob, här som du har blivit missförstådd. En del av din uppväxt som vi talar om nu, är jag fel ute eller?
Jag tror att vi alla blir missförstådda. Det är inte lätt att förstå en annan människa, eller hur? Det är ju fan inte ens lätt att förstå sig själv. Och det är inte alls konstigt att jag, precis som andra människor, därför också har en historia av att ha blivit missförstådd.
Jag tänkte mer på rektorn som hade, man kan väl säga, han hade förutfattade meningar, va?
Ja, men det har vi ju alla också. Men det hade man ju all rätt. Jag betedde mig ju på ett visst sätt. Jag betedde mig på ett sånt sätt så att många lärare kunde inte låta bli. De var tvungna att slå till mig, för jag var en jobbig jävel. Ett barn med exponerad smärta är ju inte ett gulligt barn. Det är ett rätt jobbigt barn. Och då reagerar folk. Och den här rektorn jag hade på Höga Stenskolan var ju totalt inkompetent på att möta den smärta som jag uttryckte. Så vi, väldigt många människor lär sig undvika smärta. Och så därför lär man sig inte hantera smärta. Och sen kan det komma då ett litet barn med massa smärta. Och då blir de handlingsförlamade. Och vill bestraffa, min rektor vill väl bestraffa bort min smärta. Så var det ju förr. Det har ju ändrats sedan dess i skolans värld.
Jag måste bara fråga här. Nu kanske vi hoppar lite. Men jag måste ändå fråga. Vad betyder Helsingborg för dig idag?
Helsingborg är den staden jag kommer ifrån och jag har en ganska lugn relation. Alltså först symboliserar Helsingborg bristerna. Alltså det var den plats där jag inte fick vad jag behövde och jag stack. Och därifrån och nu åker jag till Helsingborg och det är en av världens vackraste städer. Och min mamma bor där och de gamla vänner jag träffar Helsingborg är ju väldigt, väldigt härliga och det känns, jag är väldigt glad över de få vännerna jag har kvar och kontakterna jag har kvar i Helsingborg.
När du började ta dig in i poesins värld, vilka poeter var det du började att läsa för att få lite inspiration?
Ja, det kommer jag ihåg. Jag hoppade av gymnasiet och så gick jag till biblioteket och satt och läste själv. För jag tyckte gymnasiet var tråkigt och satt och läste det jag själv ville. Bland annat poesi. Och då skrev jag dikter, men jag tyckte att så gick jag ner på den här poesihyllan och jag förstod inte. Vad menar poeterna? Jag förstod dem inte riktigt liksom. Jag hade börjat läsa dikt i så här en ungdomstidning. Så här väldigt enkla dikter. Och de här riktiga poeterna, det var som att de hade glömt att skriva dit vad de menade. Och så läste jag en poet som heter Allen Ginsberg. Och jag läste raden. Jag var ju lite vänster och så. Och så läste jag raden. America, go fuck yourself with your nuclear bomb. America, gå och knulla dig själv med en atombomb. Och den raden förstod jag. Och han blev min första favoritpoet.
Hur kom det sig sen att du gick från att bara skriva lite sådär till och bli utgiven? Hur kom det sig att du första gången blev publicerad?
Ja, jag hade skrivit i princip varje dag i 8 år innan jag fick ut min bok. Så att på vägen var det, alltså jag var ju tvungen, men det var också många nej och det var väldigt många gånger jag, ingen ville ha med mig att göra. Jag blev refuserad och fick det där, att man går till världen och frågar, visar upp sina dikter och egentligen frågar man, får jag bli poet? Och så säger världen ibland ja, men väldigt många gånger så var det nej, vi vill inte ha med det att göra. Och av någon märklig anledning så gav jag inte upp utan fortsatte och gjorde allt jag kunde för att bli bättre på dikt. Och så blev jag, fick jag ut en bok och så blev det succé liksom.
Är det någon person du vill tacka speciellt för att du fick ut din första bok?
Ja, den första som första stora hjälten i mitt liv var ju Gösta. Gösta Karlsson som blev min klassförstående i sjuan. Och som tog mig i handen och ledde mig bort från värstinglivet in i det liv jag nu fortfarande lever. Han var en väldigt, väldigt brinnande människa. Inget helgång, ingen Jesus, inte perfekt. Han gick till jobbet för att han trodde han kunde göra skillnad. Och det kunde han i mitt fall. Och en annan människa var Anders Nyberg, min lärare på Nick, som också var en brinnande människa som visade mig. Om Gösta visade mig den politiska, alltså istället för att ta sönder bussäten så kan man protestera politiskt. Och Anders på Nikolaj visade att man kan inte bara förändra utsidan, man kan också förändra insidan på sig. Man kan andas lite lugnare, man kan meditera och så vidare, som jag fortfarande gör. Och utan de två så känner jag, hade jag nog inte suttit här som den jag är nu.
Nu ska vi se om jag är rätt ute eller om jag är ute och cyklar. Är det inte så att du har varit borta lite från poesin och är tillbaka i poesin nu?
Ja, nu cyklar du inte alls. Jag har inte skrivit dikt på 10 år. Det är min första diktsamling på 10 år.
Hur kändes det att komma tillbaka och varför har du hållit uppe så länge?
Ja, eller hur? Vad är det som driver en? Vad är det som driver dig?
Ja, det är en bra fråga, men det är väldigt intressant att veta vad som gör att man går ut och vad som gör att man går in igen i ett ämne som heter poesi.
Mm. Du är så välformulerad, kära du. Jag gick ur för att jag kände mig färdig. Mission completed. Jag behärskade min dikt så bra så att jag faktiskt tyckte det var lite tråkigt. Och ville väl bli nybörjare igen. Så då började jag, och nu ska jag lära mig skriva romaner, tänkte jag. Det kommer säkert ta några år. Och så satte jag mig liksom i min inre skolbänk och bara, hur skriver man roman? Det är väl lite som att gå från badminton och sen lära sig tennis liksom. Man kan lite grann, men väldigt mycket är helt nytt. Och det var fantastiskt att få bli nybörjare på något sätt igen.
Du skrev ju en roman. Vad var det för roman nu igen?
Min första roman hette Gunnar. Om en byggjobbare som fått nytt hjärta och blir helt personlighetsförändrad. Och han förlorar jobbet och det, då tänker han att han inte är en bra människa. Att han, ja, men det här med att vi lever ju i en värld där vi presterar oss till vårt människovärde. Och om man inte då får längre prestera som inte han fick för att han blev sjukpensionär, så sjönk hans självförtroende och så var han tvungen att hitta ett nytt.
Blev du förvånad över att det var så... Du beskriver det här som att det var så lätt att skriva en roman, kändes det som för dig?
Ja, jag trodde att det skulle vara jättesvårt. Jag sa över och över. Men den här första romanen, den var den lättaste romanen jag har skrivit. Sen har jag skrivit fler som varit mycket svårare. Den bara kom. Jag skrev den på 2,5 månader. Och det var nog också för att jag lät den vara i fred. Jag tänkte, det här kan ju inte bli ett mästerverk. Jag är ju nybörjare i min första roman. Och jag kommer väl kanske få ge ut den bara för att jag redan har gett ut böcker, annars skulle jag inte få göra det, för att den här kommer inte bli så bra, men det kommer bli min första roman och bara wow, jag kommer skriva en roman. Och sen blev det också succé. Mina andra romaner som har varit mycket svårare, som jag tänkte här blir en bra roman, de har inte de har inte sålt lika mycket eller blivit läst av lika många.
Nu ska vi återgå till en kärna här. Hur kom det sig att du kom in och kom tillbaka till poesin? Kände du att du ändå inte var klar med poesi? Du kände ändå att du hade mer att ge?
Ja, det gjorde jag väl på något sätt. När jag slutade skriva så tänkte jag nog poesi, så tänkte jag att om 10 år kanske. Det är ju en fruktansvärt lång tid. Och det var i mitt bakhuvud. Och sen började det gå närma sig 10 år. Då började jag skriva dikter. Och det som hände efter ett tag... Jag skrev först en diktsamling och jag skulle skicka in den till mitt förlag. Och då kom den här diktsamlingen. Den också bara kom. Fruktansvärt kraftfullt. Det bara kom. Och jag hamnade i ett tillstånd som var... För jag hade haft en lång livskris i ryggen där jag verkligen... Jag hade inte tyckt om att leva. Jag hade inte tyckt om mig själv. Jag var rätt övertygad om att ingen annan tyckte om mig heller. Alltså som det är när man har en livskris liksom. Man känner sig inte så värdefull. Och sen kom de här dikterna och fick mig och fick min dag att känna sig... Att bli väldigt, väldigt värdefull. Alltså det var så fruktansvärt värdefullt att leva när jag satt och skrev de här dikterna. Det var fantastiskt.
Det måste ju vara något helt fantastiskt. Det måste ju vara en sån oerhörd kick. Så det inte går att beskriva i ett sånt här samtal.
Helt rätt, min vän. Det går inte. Efter liksom 5-6 år eller 4-5 år av kris, av gråhet. Så lågintensiv, trist kris. Och plötsligt befinna sig i ett sånt tillstånd. Jag är... Ofta när jag har berättat om det här har jag börjat gråta liksom.
Poesin här, mer eller mindre kan man säga, blivit en slags räddning för dig, Bob.
2 gånger kan man säga. Absolut en räddning i början av mitt vuxenliv och ytterligare en räddning. Det låter så dramatiskt, men poesin är liksom den... Det är nog den enda funktionella kärleksrelationen jag faktiskt har haft i mitt liv.
Vad tycker du egentligen, Bob? Hur har poesin det med sin ställning i Sverige av 2016? Hur tycker du poesin står sig? Och vad har poesin för status?
Jag vet inte riktigt. Innan så var jag väldigt upptagen med att också förändra poesins status och plats. Att jag tyckte att den var kidnappad av akademikerna. Av det humorbefriade allvaret och att poesin förtjänar mer än så, kan vara mer än så. Det som hände var att jag blev en poet som hamnade mer i mitten på torget och inte bara i den lilla källaren. Men det var inte så att alla andra poeter sa bara wow, är det möjligt? Då vill vi också göra det. Utan de sa, ja men Bob Hansson är bara en estradpoet, så det har inte med oss att göra. Sen har det liksom puttrat på. Poesi, scenen i Sverige är nog väldigt akademisk, men det har blivit, tror jag, jag är inte jätteinsatt som jag en gång har varit, men att blivit mycket bättre, en mycket större bredd i poesin. Och det har kommit många härliga poeter efter mig som också har riskerat sig. Bara när jag ska fan ställa mig mitt på torget med dikterna. Jag ska inte bara sitta inne på biblioteket på uppläsningen. Jag vill gå ut med dem. Jag ska ta dikterna med mig ut i världen och livet. Och världen har sagt välkommen. Och det tycker jag är väldigt häftigt. Väldigt, väldigt häftigt. Och väldigt, väldigt... Så var det inte innan liksom. När jag började så sa jag så här, oh, du är du. Ja, som den andra poeten Bruno Köye. Han var lika gammal som min mamma. Så att mellan oss hade det inte blivit någon funnits någon poet som taxichauffören kände till. Och nu finns det fler. Det är häftigt.
Det måste vara häftigt att vara ute och läsa sina dikter live, va? Är det det som är en extra kick i det hela?
Ja, det är det.
Bob, hur har din tid varit här på bokmässan, om du vill sammanfatta den lite snabbt här som en avrundning på vårt snack?
Ja, du vet, om man frågar människor om deras barndom, om man frågar en solig dag så säger de att deras barndom var bättre än om man frågar dem en regnig dag. Man blir ju väldigt påverkad av vad man just nu känner sig. Och just nu känner jag mig kissnödig, så jag skulle kunna svara att hela mitt intryck av bokmässan är kissnödigt. Men det skulle ju inte stämma. Jag tycker att bokmässan är fantastisk. Ibland har jag varit jätterädd för att komma hit och ibland har jag varit jätteglad. Och nu känner jag mig mer lugn liksom. Och blir ju såklart bekräftad i min yrkesroll, som vilken jävla konferens som helst. Att vara författare är ju ensamt. Men de här dagarna så bara, jag tillhör ett skrå. Hej de andra i skrået. Ja, så.
Bob Hansson, vi tackar så hemskt mycket för att du ville ställa upp på den här intervjun. Och nu ska Bob Hansson få gå ut i friheten som heter till en toalett och kissa.
Wow. Jag måste bara säga en sak. Att jag har haft så många samtal på här bokmässan på scener och sånt. Jag tycker att samtalet med dig var det finaste. Det var det finaste jag har haft. Så tack så himla.
Tack ska du ha, Bob.
Tack.